Susanne Uggeldal, många, många varma gratulationer till första priset i solinformationstävlingen.
Jag tackar. Det var verkligen en överraskning. Det är en gammal historia och jag var egentligen sjuk då när jag skrev den här. Jag låg på sjukhus för en luftrörskatarr, en elakartad luftrörskatarr. Och sen konstaterade jag att hjälp, den där tiden för att lämna in den går ut nu om 2 veckor. Jag måste göra något åt det här. Och sen satt jag och valde mellan några utkast som jag hade och så tog jag det här och tänkte att jag får bära alla brista. Nu gör jag det här så skickar jag in det. Tydligen bara det.
Det är inte första gången du deltar i den här tävlingen. Du har fått ett hedersomnämnande också 2020 om jag minns rätt.
Jo, det fick jag. Då, jag vet inte om det gav blodad tand eller mer smak eller någonting, men när jag fortsatte att skriva sen har jag faktiskt deltagit en gång till och då hände det ingenting.
Du sa att du valde bland utkast, så det tyder ju på att du skriver.
Jag skriver ganska mycket faktiskt. Egentligen nu så skriver jag regelbundet alla arbetsdagar i veckan. Det blir inte något gjort på lördagar och söndagar, men att alla arbetsdagar skriver jag. 2-3 timmar. Och jag har gamla utkast som jag arbetar vidare på och sen håller på med en längre berättelse.
Det här intresset för att skriva går långt tillbaka i tiden. Du har jobbat som professionell ordkonstnär, ordbrukare i många, många år.
Aha. Jo, jag har varit översättare för Esbo stad. Det var ett roligt jobb. Man fick göra allt. Man översatte fullmäktiges föredragningslistor, man översatte skolornas matsedlar, man lekte stadsdirektör som höll tal ibland. Jag blev intervjuad av en journalist för en, skulle det nog ha varit Länsiväl eller någonting, som frågade. Det är inte tråkigt att vara tvungen att upprepa andra ord. Jag sa att nej, det är som att vara skådespelare, man behöver ju spela rollen bara en gång. Och det måste ju vara tråkigare att vara skådespelare. Då får man göra det kväll efter kväll. Så det var ett roligt jobb.
Du är kemist till utbildningen.
Jo, när jag gick i skolan någon gång på början av 60-talet så sades det till mig att om man studerar litteratur så var den här förlovningslinjen, alltså vid universitet. När man hade ringen på sitt finger så var man liksom färdig med studierna. Och jag hade läst långa matematiken och tänkte aldrig i min lilla låda går jag dit och får en förlovningsring på fingret och så började jag studera kemi. Och jag blev också färdig kemist. Men när jag började studera hette det att det var brist på kemister i Finland. När jag var färdig så fanns det för många kemister, i synnerhet i huvudstadsregionen, i synnerhet kvinnliga sådana. Så jag fick aldrig något kemistjobb. Och sen var jag hemma med mina barn en tid och så nappade jag på en översättartjänst där bara på Arbetsmarknadsverket av alla ställen. Och det är ju avtal. Och det var ganska tradiga texter. Så att när det sen öppnade sig en tjänst på Esbo stad så tänkte jag att den. Och så fick jag den.
Och hur kom det här könlitterära skapandet in i bilden?
Kanske det har funnits där egentligen hela tiden. Därför att min modersmålslärare var Märta Tikkanen. Och hon uppmuntrade oss som kunde skriva alldeles rysligt. Och hon till och med sa att börja nu aldrig studera matematik, snälla Susanna. Att nu ska du bara till histfil. Men att jag gick nog inte dit. Och så blev det nu som sagt då inget skrivande förrän jag började översätta och insåg att jag behöver mera utbildning för min översättning. Och då universitetet ordnade sina kortkurser för översättare av alla de slag som vi var då för 20 år sedan. Det fanns ingen översättarutbildning så att med kärlek till språket så kom man långt. Och universitetet ordnade en utbildning och där hade vi en kortkurs för Marietta Mazzarella med friskrivning. Och där lossade sen, då började jag skriva, skrev en massa utkast och till och med, jag skrev till och med ett romanutkast som jag skickade in till Söderströms som de vänligen refuserade. Men det var alltså ett fint refuseringsbrev jag fick, det var inte ett sånt här att det där, tack för visat intresse på en liten papperslapp, utan det var faktiskt en analys och lite senare skickade jag in några novellutkast och den fick jag också tillbaka, men med ett brev att du kan bearbeta det här. Och kom tillbaka med dem när du har bearbetat dem, när du tycker att du är färdig med dem. Men jag orkar aldrig, därför att då började det här jobbet ta över så mycket att jag inte hade kapacitet att sitta och bearbeta noveller för att Söderström skulle gilla dem. Utan det där. Då la jag ner det och sen var jag översättare i 10 år. Och sen gick jag ut från översättningsenheten med en stor blombukett i famnen och tänkte aldrig mera. Och jag har aldrig översatt ett ord sedan dess.
Om vi återgår till den här novellen som du prisas för idag, så heter den Änglavakt. Kan du berätta vad den här novellen handlar om?
Den handlar om en mamma med en utvecklingsstörd son. Och sonen får i Stockmans skjutfönster, det står nog inte Stockmans i novellen, men ett skjutfönster syn på en ängel som står bakom julkrubban som blev uppställd i skjutfönstret. Han blir väldigt förtjust i den här ängeln och han vill gå och titta på den alla dagar. Mamman städar också på samma varuhus. Och sonen blir väldigt intresserad, är som sagt alltför intresserad av den här ängeln. Han vill veta mer om den, han skulle vilja ha den. Mamman lugnar ner honom med olika sorters försök till sagor och glansbilder. Men det går inte längden, så småningom så inser hon att det måste vara just den ängeln. Och sen tar hon sig ner i varuhusets källare och skäl den helt enkelt. Och kommer hem med den, ställer den i vardagsrummet och tänker att hon kan kasta ut den från balkongen sen följande dag då, och så leker det att den flyger. Men det går inte heller, för att sonen vaknar mitt i natten och säger att han har sett ängeln och nu ska den flyga, han vill att den ska flyga. Och då blir hon plötsligt alldeles rasande på att hon hela tiden ska fixa allting. Och då så tar hon ängeln under armen och sonen under andra armen och går ut på bron som leder till den ö där de bor, i akt och mening att kasta ut då ängeln över brokanten. Men innan hon hinner göra det så släpper hon av misstag den här ängeln så att den faller rakt ner. Det blir inte sån här puff där den skulle singla ner elegant, utan den faller rakt ner. Och då tänker hon att nu var alltsammans förstört. Men sen rycker sonen henne i armen och säger, titta mamma, den flyger. Och så flyger den iväg mot himlavalvet.
Jag tycker det här är en fantastisk skildrad historia om en mor och en son, och kanske också en lite symboliskt laddad bild av den här ängeln som till slut flyger efter att ha kraschlandat. Det blir liksom en bild både av modern och också av sonen.
Jo, man kanske inte egentligen ska analysera sånt här allt för långt, men i själva verket så tror jag inte att den handlar så här konkret om en mamma och en son, utan jag tror att den handlar om en kvinna och hennes kreativa potential, som är då sonen som alltså då är utvecklingsstörd, men eller har hållits tillbaka. Han får inte leva så som han vill. Och sen den kreativa potentialen kommer ändå fram på något sätt. Han hittar den här ängeln och ser till att den flyger.
Är det en självbild?
Det vet jag inte. Det var ett fegt svar. Nu är det säkert en självbild, jo. Men alltså jag har inte konstruerat den så här, så inte. Jag bara skrev den och sen såg jag efteråt, men det är ju det här den handlar om. Och det är kanske därför den fungerar också, för den har liksom två plan och man kan ana det där andra planet, kanske.
Att få en sån här erkänsla som första pris i Solveig von Schultz-tävlingen, vad innebär det för ditt framtida skrivande?
Det är ju roligt att få en erkänsla, och det är roligt att veta att någon gillar det man skriver. Och dessutom så var, jag visste ju inte vem som satt i juryn för det, för det får man inte veta nu för tiden mer. Jag frågade och de sa att Svensk-Finland är så litet så du får inte veta. Men sen efteråt så såg jag att Peter Sandström hade suttit i juryn, och då blev jag jätteglad över att ha fått det här priset, för jag sätter stort värde på vad han tycker och tänker. Jag har haft honom som skrivkurslärare ett flertal gånger. Och han har varit väldigt bra. Så att det. Men i övrigt så funderar jag just på det här i morse. Att om någon frågar, vad ska jag säga? Det är kiva att få ett pris, men det hjälper inte alls när man sitter där framför den där datorn och ska skriva något. Det är samma sak fortsättningsvis. Sen kan man ju hoppas på att det skulle leda till någon sorts publicering. Men det vet jag inte. Jag kanske faller för åldersträck redan. No, det får vi se. Om något förlag skulle bli. Kanske jag ska skrapa ihop mina gamla texter och skicka in dem en gång till och se vad som händer.
Du sa att du har gått på flera skrivarkurser med Peter Sandström. Vad har du lärt dig på de här skrivarkurserna?
Det man egentligen lär sig är hur olika folk skriver. Alltså om man får en rubrik och sen skriver folk utifrån den och det blir väldigt olika texter och de blir alla bra på sitt sätt. Det är klart att på sådana här kurser så finns det olika sorters människor, men att det finns någonting i varje text i varje fall. Och just det att det blir så olika. Hur olika man kan få till det. Från, man tar ju sin egen erfarenhet förstås.
Har du fått konkreta råd och tips om hur du ska tänka när du lägger upp en text så här?
Kanske, men de kurser har gått i såna här korta veckoslut. Och då hinner man inte få så hemskt mycket feedback. För den här kursledaren hinner ju inte liksom se vad det där det är fråga om. Eller vem som skriver på vilket sätt. Att det är på sätt och vis bara en inspiration att komma lite vidare. Kanske hitta några nya infallsvinklar. Någon längre kurs har jag nog inte någonsin egentligen. Jo, jag har gått på City Folkhögskolan, jo, förstås, för Åsa Stenvall. Några sådana längre kurser. Men att det är nog bara frågan om att läsa mycket och titta efter hur andra har gjort. Och sen titta på sina egna texter och ändra enligt det. Eller skriva om dem enligt det.
Sådana här skrivarkurser har ju blivit väldigt populära och det har alldeles tydligt också satt avtryck i den finlandssvenska litteraturen idag, tycker jag. Både i prissammanhang och också i de böcker som kommer ut så kan man se att många skribenter har gått skrivarkurser. Vad tror du att det här ökade intresse beror på?
Kanske möjligheten att skriva. Alltså att alla skriver ju nu för tiden. Alltså, man blir tvungen att skriva i jobbet, man blir tvungen att skriva i... Kanske man vill ha sina 15 minutes of fame, vad vet jag. Det finns ju i Sverige en oerhörd sån här skrivarboom. Det finns ju en hel tidning som heter Skriva, som jag också faktiskt läser. Och där verkar det ju nog som varannan svensk skulle vilja ge ut en bok.
Om jag ställer en så banal fråga. Vad betyder skrivandet för dig?
Det är en liknande fråga som varför du din inspiration. Det där, det blir ett banalt svar också, att jag mår inte bra om jag inte skriver. Det är sen detsamma om någon vill läsa det eller inte, eller det kommer ut eller något. Men det är ett sätt att liksom bearbeta saker och att få sagt saker och att undersöka saker. Och alltid blir det inte alls bra, men sen händer det ibland att man upptäcker saker. Det är lite som det här som jazzmusiker brukar säga, att don't play what you know, play what you don't know. Och när jag kommer dit och tar din know, så då är det kiva. Då känns det bra.